Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på Singelrådet som vanligt med mig Matilda Bergen och med
Emily Roslund.
Yes, och veckans gäst är ingen mindre än regissören och manusförfattaren till den kritikerrosade filmen Pleasure som går på bio just nu. En film som går bakom kulisserna på porrbranschen och de som arbetar och verkar i den. Ninja Thyberg, välkommen.
Tack, kul att vara här.
Ja, kul att ha dig här.
Hur mår du?
Ja, men jag mår ganska bra. Eller det är lite omtumlande så här. Liksom när det är någonting man släpper ifrån sig. Jag har ju haft så här, total kontroll över någonting så länge och liksom ägt projektet. Och nu är det så här, jag liksom måste släppa det nu. Och nu börjar det leva sitt eget liv och det är lite läskigt.
Mm. På vilket sätt, alltså för de som inte själva är regissörer och filmskapare, kan du beskriva den känslan att släppa iväg något så?
Ja, men det framförallt är det ju när folk börjar göra sina tolkningar och läsningar av filmen. Och då kan inte jag längre styra det. Jag kan inte styra vad någon annan säger om den. Eller när de säger så här, ja men här märker man ju att regissören vill berätta det här. Och så kanske jag är så här, nej men va? Det var inte alls det jag menade. Men det kan inte jag... det är ju något med att få ha haft det har, eftersom jag har hållit på med det så länge också. Det har varit liksom sån här uppladdning för det att alla har varit så här nyfikna, när får vi se filmen liksom, för att det har ju liksom av olika anledningar tagit liksom mycket längre tid än vad vi trodde. Det var ju en liten pandemi som bland annat kom i vägen. Men då har jag hela tiden känt att jag sitter på den här lilla liksom hemligheten eller skatten eller hur man ska se det, någonting som så här, och nu sen ska jag få visa upp det för världen, men nu tas den ju ur mina händer och börjar leva själv. Sen är det också lite tröttsamt med alla intervjuer. Men inte det är faktiskt, jag tycker det fortfarande är jättekul att prata liksom typ så här när man får prata om det på riktigt, men det blir en del såna här standardintervjuer där man får svara på exakt samma frågor liksom rygg till rygg. Det är rätt tränerande.
Vilken fråga är du mest trött på?
Why do you want to make this movie? Jo, allting är på engelska också för att den släpps i så många olika länder och så är jag fortfarande jättedålig på engelska, så det är också jobbigt att jag känner så här, att mina knaggliga, det är verkligen pinsamt. Jag borde vara jättebra på engelska vid det här laget eftersom jag har jobbat där och liksom
Vilka tendenser kan du se i kritiken som kommer kring filmen? Vilket spår går man gärna in på?
Nej, men än så länge har det inte varit någon kritik i liksom stor skala av filmen. Jag trodde att det har liksom varit förberedd på att jag skulle bli attackerad från alla håll. Liksom, mm-hmm. Alla läger skulle liksom bli sura. Men så här långt så är det som att alla läger snarare tycker att filmen talar för deras. Att de ser det som att den är på deras sida. Mm-hmm. Kanske att det är liksom, det är väldigt mycket fokus på att det är så hemskt, att så här, det är så hemskt i porrindustrin. Det kan jag väl tycka lite är så här, Ja, alltså dels så vad ska man säga? Ja, men dels tycker jag att det är lite naivt att man inte har i så fall fattat det innan, och sen så tycker jag att det, man fokuserar kanske för mycket på det, på vissa saker. Alltså vi har liksom fortfarande en tendens att liksom jag förstår det, men det är bara att jag har ju varit så länge i den här världen och liksom sett det här så länge och fått syn på andra saker än bara liksom utsattheten. Mm. Och det är väl att jag har insett att det är svårt för mig att berätta om vissa av de sakerna, för att man som liksom, när man ser den så stannar man lätt vid att bara ta in liksom, den utsatta kvinnokroppen. För att det är fortfarande så starkt och så jobbigt för folk. Liksom.
Mm.
Men jag vill också prata om saker som är liksom bortanför det.
Ja.
Men vad är det? Förlåt.
Nej, men jag tänker lite kort här för att lyssnarna ska hänga med. Så jag har ju inte sett den här filmen än. Du har gjort det, Matilda.
Mm.
Hur skulle du beskriva den?
Alltså det är väl som de flesta beskriver den. Den lämnar inget åt fantasin, skulle jag inte säga.
Vad handlar den om?
Den handlar om en ung tjej som är svensk som åker till USA för att göra sig en karriär inom porrvärlden, filmbranschen. Och går ut ganska hardcore med det och tänjer på sina gränser allt mer. Och alltså jag skulle säga att det är en studie i liksom makt och elitism också, mycket. Det är klart att det är en studie i hur porrvärlden ser ut, men som Ninja säger så tycker jag, det var inte som att jag bara oj, så är det verkligen ut så här. Jag var ju noll förvånad. Men jag tycker mer att det var liksom nästan som en psykologisk thriller.
Mm.
Förstår du vad jag menar, Ninja?
Mm. Mm.
Vad tänker du att jag menar?
Vad sa du?
Vad tänker du om de tankarna? Är det något som du har...
Ja, jo. Alltså jag tycker också att filmen är otroligt rolig. Men det säger faktiskt folk som har sett den en andra gång. Att då plötsligt börjar de skratta mycket mer och se de här andra sidorna liksom av det dråpliga. Och liksom, men att det är mycket av liksom kanske, obehaget ligger liksom när man inte heller vet vad som ska hända och sådär. Men absolut. Och det har liksom, från början så ville jag väl göra en film om porrbranschen, men jag tror att mer och mer har det blivit att det är liksom också en metafor över alltså det är en studie av liksom mekanismer som finns i alla branscher. Men framförallt så tror jag att det jag tycker att det handlar så mycket om är så här just att vara subjekt eller liksom att perspektiv och sådär. Jag tycker att det är så intressant att hon också på många sätt liksom beter sig som ett sånt svin. Liksom. Och att, så att hon inte bara är ett offer utan att hon också liksom är jävligt grisig ibland. Liksom.
Man ställer sig ofta frågan när man såg filmen, alltså det pendlar det till, vem manipulerar vem? Alltså typ så.
Mm.
För som du säger, hon är också svinig på många sätt. Alltså, just det här med makt och inom alla branscher. Man är på en sida men sen är man på någon annan sida, den högre makten, och då beter man sig på ett sätt som man aldrig trodde att man skulle göra.
Mm.
Och jag är väldigt nyfiken på så här hur du då alltså själva intresset för liksom porrindustrin, vad det har för ursprung i dig.
Men ursprung var ju när jag såg en porrfilm första gången när jag var 16 och min första pojkvän visade den för mig. Och jag insåg, och jag var redan liksom en sur feminist då, eller nedvärderande, men, ja, men jag var jättearg och upprörd av vad säger man, goda skäl, men det var framförallt tror jag så här chocken när jag insåg så här att han och hans kompisar bytte de här VHS-kassetterna, för det var fortfarande VHS-porr. Även det var så samtidigt som internetporren kom, men det fanns fortfarande VHS. Så de bytte liksom porrfilmer med varandra, och det var så självklart att alla killarna tittade på det här, medan jag och mina tjejkompisar, vi liksom erkände inte ens att vi onanerade för varann. Och jag trodde att porr var så här sexiga, vackra kvinnor med så här vaselin, lins, och liksom att det var så som jag hade liksom blivit uppfostrad där vi fortfarande är ju så här, där har inte någonting hänt liksom när det gäller alltså att det var så här, man lever liksom i en kultur som är helt så här besatta av så här kvinnan som liksom objekt och en kultur som inte kan få nog av liksom sexiga tjejer eller liksom vackra kvinnor överallt på alla tidningsomslag och liksom och det var ju jag uppväxt i, men det här var det alltid vi liksom, då tjejerna var alltid så ärbara. Det var liksom, man var på en pedestal och man var liksom vacker och elegant och liksom hade grace. Och sen så i de här porrfilmerna så var det så jävla brutalt liksom, för då började alltid nästan alla filmer började på samma sätt så här. Tjejen var liksom, man filmade underifrån så att hon, och så var hon så här jättevacker och liksom hade fortfarande så här grace, och sen så slutade liksom att hon satt på knä under kameran med liksom sperma i ansiktet och var så här helt så här så helt så här mörbultad och bara utsmetad smink. Och just det här jag blev väldigt chockad av det, och jag tror att det var liksom det fanns en dubbelhet. Det var både att jag blev chockad av den liksom faktiska liksom förnedrande aspekten i det, att det var ju väldigt tydligt liksom att det var så här, könsrollerna var extremt skeva och liksom makten var ju det handlade jättemycket om att liksom ja, tjejen mer eller mindre var liksom en blåst knulldocka. Men det var nog också någonting med att det var liksom väldigt obehagligt att se en kvinna som var liksom sexuell på det sättet. Alltså det kan jag se nu att då reagerade en del av den affekten som kom liksom var också att jag blev liksom jätteilla berörd av att se en kvinna som inte var en fin flicka någonstans liksom. Så att alla delar av det som jag då kanske tyckte var kvinnoförnedrande kan jag idag vissa liksom scener av det kan jag se att det också handlar om en chock att se en kvinna med så här särade ben eller en kvinna som liksom inte är fin. Och det behöver inte nödvändigtvis vara förnedrande, utan att man också kan se liksom att det faktiskt är i porren är det enda stället där vi får se liksom kvinnor vara så här, liksom ha sex på riktigt. Men ja, det började, eller liksom kvinnor var någonting, liksom inte bara var den här liksom eleganta med benen i kors och liksom perfekt som också är en slags, vad ska man säga, det är ju också ett slags en del av ett förtryck, om man nu vill kalla det det. Ja, så det började, så då var jag liksom antiporraktivist under några år, och sen kom queerfeminismen och blev starkare, och då började vi ifrågasätta lite det här med liksom om, för jag var ju liksom radikalfeminist på den tiden, och i och med queerfeminismen så började man luckra upp väldigt mycket det här liksom att kunna se att leka med att vara objekt eller liksom sexualisera sig själv kan också vara en slags befriande, att det inte var så svartvitt liksom, utan att ställde så här saker på ända lite mer och så blev jag intresserad av feministisk pornografi och började tänka på liksom mer så här, men behovet av en positiv representation och ja, det här liksom, som jag hade innan, bilden av att den objektifierade kvinnan, att det alltid var att man på något sätt blir fråntagen makt bara för att man är på en bild, eller liksom att om någon ser den som ett objekt, att det nödvändigtvis är någonting som gör att man själv blir fråntagen liksom agens eller så att sen så liksom började jag liksom närmat mig det från massa olika håll. Sen så läste jag genusvetenskap och skrev jag akademiskt om pornografi. Och sen gjorde jag kortfilmer. Ja, så det har pågått under 20 års tid. Där jag liksom också ifrågasatt mig själv väldigt mycket. Och jag tror att det är det som jag har försökt få med i filmen. Liksom, att det inte är några så här enkla svartvita svar. Utan liksom att man liksom verkligen, att det finns så många olika perspektiv. Eller,
Det var faktiskt en känsla och en tanke jag hade efter filmen. Att det var verkligen ett speglande av en bransch där det inte var svartvitt. Utan det pendlade hela tiden. Ibland var det nice, ibland var det fruktansvärt. För vår huvudperson liksom.
Så hur såg det ut då under ditt researcharbete inför det här. För då åkte du till LA, va? Mm. För mig. Och tillbringade några månader där för att studera hur det
Ja, det var faktiskt, alltså, man kan säga att det var typ under 5 års tid som jag höll på med det researcharbetet. Så det var redan 2014 åkte jag dit första gången. Och sen var det liksom fram och tillbaka. Och sen den längsta perioden, jag var där ett halvår 2016. Och sen var jag där typ 8 månader 2018. Och då, så att då verkligen lyckades jag liksom gräva mig in till den innersta kärnan. Och bli typ... Och från början var det liksom, från början var det verkligen som att jag kände typ att jag vallraffade. Alltså då var det, då kände jag att jag spelade en roll och liksom fick vara väl liksom manipulativ på något sätt, för att jag ljög inte, men jag var inte heller helt ärlig med min agenda. Och då trodde jag liksom, då kände jag fortfarande att liksom jag måste dölja vem jag är. Typ jag får absolut inte se ut som att jag är typ en sur feminist, utan jag måste...
Var du en sur feminist första gången du åkte? Ja, men... sen kanske...
Ja, både och. Men jag vet inte. Ja, alltså det är klart att, det är klart att jag är en sur feminist, liksom delvis. Men
vad sa du? Och ja, vem precis. Var du?
Där? Exakt. Hur snackade du in det?
Ja, alltså jag var så här en europeisk konst, eller jag var en europeisk filmskapare. Jag hade gjort filmen Pleasure, kortfilmen Pleasure innan, som hade varit med i både Cannes och Sundance. Så det var bra, den kunde jag visa upp, och den är ju inte liksom, kritiserar ju inte branschen liksom så. Och så det var bra. Då var de så här, okej, men hon vill verkligen, hon typ intresserad av det här ämnet. Och sen så var jag väldigt liksom feminin i hur jag klädde mig, och var liksom ganska flörtig mot, alltså inte flörtig på det sättet, men jag var liksom så här en söt liten tjej, kan man säga. Och var väldigt imponerad av männen. Och det funkade jättebra. Det var också så jag fick liksom tillgång till att liksom komma in på de värsta ställena. Var typ att jag träffade en sån regissör som gör så här supergrov. Liksom. Och det var, ja, det var jättejobbigt att vara där. På de, liksom, det var 2 av hans inspelningar som var... verkligen, alltså, hade så mycket ångest efteråt, för att det var verkligen på gränsen, att jag kände så här, oh gud, är det här verkligen, att det kändes inte typ riktigt, det var inte olagligt, men det var så jävla mycket på gränsen liksom för vad som kan vara försvarbart etiskt. Men dit fick
alltså
jag liksom,
samtyckesmässigt eller på ett annat sätt?
Ja, men det är väldigt ovanligt att de inte, att de liksom bryter samtycke, alltså samtycket är liksom väldigt heligt. Men det är ju, om någon då har sagt ja, jag går med på det här, så finns det, kan man ändå pusha det väldigt långt, där man liksom, det är helt uppenbart att någon inte alls mår bra. Liksom.
Och det får att, vi ju se i filmen också.
Ja, men då, dit fick jag liksom, tillträde till de rummen, så fick jag genom att jag var liksom, frågade honom så här, eller liksom sa det typ att, bara, gud, jag har hört att du gör så här jätte, typ, så här jättegrov porr typ, som är så här super, liksom verkligen gå så här riktigt långt, så här, är det sant att du, typ, så att han var så här, han bara, ja, men hon, så att det, så att då var det liksom som att det var så att det, han, att jag var imponerad och tyckte att han var liksom cool och macho. Det var sättet som han till slut lät mig få komma. Han bara, ja, men kom, ska du få kolla typ på det jag gör. Så att, och då var det väldigt mycket sammanhang i början där jag liksom befann mig bland sådana män, och där jag var tvungen att liksom hålla igen jättemycket med vad jag själv kände och tyckte, och kanske skratta med i så här skämt som liksom var jätteobehagliga. Och men ju mer jag var där, desto mer började jag liksom lära känna folk som var mycket mer som mig och liksom delade mina värderingar och blev vän med folk och började liksom till slut mer och mer kunna vara mig själv och inse liksom att jag också att det finns jättemånga där som är liksom, som där vi är på samma sida, vi vill samma saker.
Men om vi stannar där lite i den stunden som du berättade om nyss. Alltså det här att du befinner dig på en inspelning där du upplever att det är uppriktigt obehagligt. Mm. Liksom, och du själv blir påverkad av det.
Mm.
Hur behåller man, kan man behålla sin tanke som att, alltså att jag ska använda det här till något kreativt? Jag är konstnär, det är därför jag är här. Eller var det nästan som att det ibland brast för det? Nej, men det här blir för personligt liksom. Eller?
Nej, men jag tror att jag kände alltid att så här, alltså det är klart, om jag hade sett någonting Jag vet inte, om jag hade varit i ett läge där jag verkligen bara, nu hade jag verkligen kunnat typ göra en viktig skillnad genom att gå in och agera. Men så var det ju inte. Alltså, det var ju väldigt, liksom alla de sammanhangen där jag liksom stötte på saker som var så här väldigt obehagligt, så visste jag ju att alltså jag kommer, det bästa jag kan göra är att berätta om det här. Liksom. Det bästa jag kan göra är att så här, se till att jag får se så mycket som möjligt så att jag kan berätta om det. Det är mitt sätt att göra någonting. Om jag går in här och så här ska försöka rädda någon tjej, det kommer liksom absolut inte funka. Det funkar inte så. Men vissa grejer, det var en period där det var jättejobbigt också, för att jag inte hade någon att prata om det med, utan att jag var själv där och ingen hemma kunde riktigt förstå liksom. Och samtidigt så var liksom, det var så dubbelt, för det var både det här liksom riktigt mörka, men det var också så mycket annat som var så här fint. Och det var det som jag hade svårt att liksom, i början jag bara, gud, jag vet verkligen inte vad jag ska liksom, vad ska jag tänka om det här, för det fanns också liksom inspelningar som var så, där det var liksom jättehärlig stämning och folk var jättetrevliga och liksom de som hade sex verkligen typ uppenbart sen njöt av det och hade jättefin kemi, där man snarare liksom, jag vet vid någon inspelning där jag satt, jag bara, gud, det här känns typ som det känns heligt att jag får sitta, det känns otroligt bussigt liksom, att jag får sitta i det här rummet där är två personer som har så här magisk kemi, som njuter tillsammans, typ glömmer bort kameran, de liksom bjuder omvärlden på det här och det är så jäkla generöst och det är liksom, det är bara så vackert. Och då fick jag verkligen den här bilden av liksom, om vi levde i en annan värld, vad sex hade kunnat vara och vara liksom sex performer skulle kunna vara i en värld där det inte var stigmatiserat och inte var någonting fult och där liksom inte var något som folk, ja, men så som den bilden vi har idag liksom, av att vi ser på det som så här exploaterande, för att det också i jättemånga fall är exploaterande, men att det kan vara någonting annat och bortanför alla de här som, det kunde också vara liksom folk som spelade liksom väldigt så här sunkiga liksom roller, men bortanför de rollerna ändå kunde mötas på ett liksom mänskligt plan som kunde vara så himla fint. Och det var från början, jag bara, men hur ska jag förhålla mig till det här, hur ska jag liksom, är det här bra, är det dåligt liksom, och det var väl det efter ett tag att jag bara liksom, men det är allting ryms och att det här är bara liksom ett litet mini kondens liksom, vad säger man, kondensat säger man så,
ja, vad tänker du,
alltså komprimer.
Ja, av så mycket av liksom
massa öar på en stor ö.
Nej, men liksom, det är så mycket liksom, som resten av vårt samhälle, att det är så här, man kan inte liksom man kan inte säga att det är bra eller dåligt, utan det, allting finns och ja, och man måste förstå de människorna som jobbar i det utifrån liksom hur de navigerar utifrån att de bara försöker göra det bästa av situationen utifrån sin egen horisont. Liksom.
Mm. Man kan väl säga att det var lite det som filmen handlar om också.
Ja.
Eller? Du håller inte med?
Jo, nej, det, jo. Jo, men det, jag tror att en sak som var liksom, när jag började tänka på porrbranschen som en metafor för patriarkatet, så var det så här, ja, men du kan liksom inte you can't quit patriarchy, man kan bara hantera det på olika sätt. Mm. Och att det var det som jag började liksom, när jag började se på tjejerna på, liksom, i branschen på det sättet, att så här, de hanterar saker, det är liksom inte ja, men de är bara strateger, de hanterar saker på ett sätt, men allting handlar om strategi. Det som liksom många pratar om som så här självdestruktivt beteende, det är så himla liksom snedvriden syn, för att då liksom lägger man skulden på individen för det systemet den befinner sig i, och tycker att så här, den personen bär ansvaret för att det är dens beteende som på något sätt gör situationen, men det är ju bara ett sätt att hantera situationen liksom. Som en tjej, för det är väldigt mycket, det är väldigt många som är där som kommer från arbetarklassen, och liksom en tjej som var så här, hon hade jobbat liksom som strippa innan, och hon sa typ att ja, men jag kommer alltid liksom bli objektifierad av män, och jag kommer alltid bli liksom behandlad som en hora av jättemånga män, men när jag det sättet som jag gör nu, det då liksom, när jag gör porr, då kan jag styra över det och tjäna pengar på det, och då känner jag att jag får makt över det och liksom drar, vad ska man säga, får ut någonting av det också, annars är jag bara ett offer för det. Och det liksom, det blir en sån tydlig, så här, målar en sån tydlig bild av att det, allting är bara liksom, befinner sig på någon slags skala.
Mm. Jag tänker ja, men det här du säger då med deras ursprung, att okej, det är arbetarklass, och så här, om man tänker den här karaktären då i filmen, hon är svensk, kommer från ett helt annat förhållande, antar jag, alltså det är ju två helt olika kulturer ändå. Liksom, hur skulle du beskriva alltså, vilka är de här kvinnorna och även männen som arbetar och figurerar i den här branschen?
Ja, men jag kan typ inte riktigt beskriva. Det är lite det som också var det som jag insåg, så här, att det är så många olika typer. Och när man försöker klassificera dem eller säga att det är den här typen av människor, det är den här typen av orsak, då lite, ja, men dels så blir det ett sätt att man liksom börjar så här psykologisera. Alltså, om man ska säga det som den gemensamma nämnaren, så är det väl att det är väl personer som befinner sig på en plats där de flesta liksom, där det är av någon anledning värt att göra det, och med tanke på vilka konsekvenser det får liksom stigmamässigt. Så för många är det ju att de har mer, om man tänker så här, de har mer att vinna på det än vad de har att förlora på det. Mm. Och då, det gör väl liksom att väldigt många kanske skulle liksom, som kanske skulle kunna tänka sig att göra liksom porr av olika anledningar, men liksom främsta anledningen att man inte gör det är för de konsekvenserna som det får för en i ens liv, liksom, av att det fortfarande är så stigmatiserat, att de människorna som gör porr är kanske liksom överlag då människor som av olika anledningar ändå tycker att liksom inte har lika mycket att förlora. Så att det kan ju, ja. Men annars, generellt sett, så är det så många olika typer av människor, verkligen. Men absolut en överrepresentation av arbetarklass. Och att den vanligaste orsaken när folk frågar varför är liksom pengar. Mm. Men det har vi svårt att acceptera, utan vi vill liksom, man vill på något sätt hitta en psykologisk orsak. Liksom.
Varför vill man det, tror du?
För att ja, men det är ju, jag tänker att det sitter ihop med det här med att en kvinnas liksom, vad säger man, värde, eller vad säger man, heder, alltså att som kvinna du fortfarande faktiskt har det här med att liksom, att heden är väldigt viktig, och när du blir en hora så förlorar du din heder, och att vi men jag tycker att det är så liksom med ganska mycket saker, att man att det blir liksom man tittar på när kvinnan på något sätt försöker, när kvinnor anpassar sig efter eller liksom navigerar inom patriarkatet, så är det då i hennes liksom hennes handlingar som patriarkatet syns. För att hon navigerar, eller liksom hon hanterar patriarkatet. Men, och då är det först i och med olika sätt som hon beter sig som patriarkatet blir synligt, och så får hon, och då vill vi lägga det på henne istället för att se det systemet som hon befinner sig i. Liksom. Och det är ju någon slags, det finns ju en jättestark idé om att man liksom förlorar en värdighet om man skulle då ha liksom sex på film.
Mm.
Och att så här ingen liksom frisk eller sund människa skulle frivilligt vilja göra det. Så.
Tror du att det är en tröst för människor som också kanske är konsumenter då? Att få veta på något sätt att det är ett kvitto så här, ja, men du gör det här för att du mår så himla dåligt. Att man vill inte höra typ, jag gör det här alltså av någon annan anledning.
Alltså jag tror att men det där är så himla, för att det där jag tror att det spelar jättestor roll liksom hur man själv ser på den som men just det här, vad händer liksom hela kedjan kring liksom den som står framför kameran, den som filmar, produkten som läggs ut och sen tas det emot av någon som tittar på det. Det är så många steg där det finns liksom en värdering av vad det är som sker. Och som konsument så tror jag att det är väldigt olika huruvida man liksom ser ner på den man tittar på. Men det är väldigt tydligt i väldigt mycket av hur liksom beskrivningarna kring porren och hur liksom narrativet, att på något sätt poängen är att man ska se ner på den man tittar på.
Mm.
Där tror jag att det är olika hur folk är. Jag tror att vissa är väldigt liksom uppenbart, när jag har träffat också mycket så här konsumenter på mässorna och så är det ju väldigt många därifrån som är så här fans till tjejerna och som liksom är totalt liksom dödskära i de här tjejerna och liksom har dem, beundrar dem och liksom är, som absolut inte ser ner på dem. Möjligtvis liksom gå med på att så här, nu spelar hon undergiven till mig för att liksom tillfredsställa mig, men att de inte liksom fråntar tjejerna liksom agens eller liksom makt eller så här, men att det är jättemånga som avhumaniserar de som de tittar på porr på. Och där det var en av de anledningarna tror jag som jag blev så jävla förbannad i början när jag såg den här första porrfilmen, av hur min dåvarande pojkvän liksom både så här uppenbarligen blev jättetänd på de här tjejerna liksom.
Vad var det som hände i den?
Jag kommer inte ihåg längre. Det var bara så här väldigt klassiskt. Jag
kommer ihåg, det var TV1000 porr.
Ja, men det var någon som var så här jultomten. Ja. Så här, jultomten. Nej, men det var, jag minns inte faktiskt. De alla tjejer var blonda typ, alla hade silikonbröst. Det var ju så här 90-tals porr fortfarande. Och sen så var de, först var de så här, hade på sig så här, strippade för kameran, och sen så var det så här, knullade i alla hål, stå uppställda olika och så typ stanna och så spruta i ansiktet på slutet. Men att han också var så här, och hur snacket var liksom att så här, men de här är så trasiga, de här tjejerna, stackars, de har ju ingen, alltså man både så här runkar åt det men också helt direkt ska säga att de är trasiga och att det liksom stackars de här, den dubbelheten, men också så här, ja, det var ju ett uppvaknande, att jag, när jag fattade att de här då tjejerna som kan spela de här liksom knulldockorna liksom, att de, när man träffar dem i verkligheten så är de liksom, de har så bra koll på vad det är de spelar. De är så här, de tycker ju att män är dumma i huvudet och de bara, ja, men jag ska spela en liten dum jävla bimbo nu för att det är det de betalar för. Så då gör jag det och så lurar jag dem att tro att typ jag är, att de har så här total makt över mig och förnedrar mig för att det gör att de ger pengar till mig. Så att liksom att de är så de har så jävla bra koll på vad det är de gör. Men att så många av de här konsumenterna, både män och kvinnor, liksom se ner på dem eller liksom fördumma dem.
Ja, alltså jag tycker att det är intressant att tänka på vad det gör med ens egen sexualitet och alltså sin egen relation till sex, alltså att ha det som arbete på det, på det sättet. Var det någonting som du fick möjlighet att prata om?
Ja, men jag tror det är det så här, hur kan man ha sex om man liksom normal, eller så här, om man har det som jobb. Men det var faktiskt, liksom insåg jag, väldigt så här, alltså det är inte, jag menar, säg att en genomsnittlig kanske har sex, spelar in porrfilm kanske, säg 3 gånger i veckan då. Det är inte mer än, alltså det är inte som att de så här nödvändigtvis har så mycket mer sex än alla andra människor. Och det är inte, det skulle man kunna, man skulle kunna vända på det och tänka så här, hur kan man fortsätta vilja ha sex när man har haft sex med en person så många gånger? Hur kan man fortfarande typ tända på det? Alltså inser att så här, sexualiteten är liksom så, ja men de har helt vanligt sex med sina partners och verkar liksom kunna skilja på när det är jobb och när det inte är det och sådär. Och däremot så är det ju liksom ganska få som, de är ju, tenderar ju att liksom bli ihop med folk inom branschen för att det är svårt att vara tillsammans med någon då civilian som man kallar det, för att det är svårt för liksom folk utomstående att inte bli liksom för svartsjuka och så.
Mm. Men sen undrar man ju också om så här, för jag tänker det du tar upp som problematiserar liksom hur vi ser på de här, ja men primärt och kvinnorna som arbetar med det här och vem som är offer, vem som är, ja, de här olika rollerna man går in i och att, att det blir så, alltså jag vet inte ens, kan man ens komma, jag undrar hur långt man kan komma från den diskussionen så här, eftersom sex är någonting som nästan alla har erfarenhet av, man har en relation till, man har så otroligt så här, skilda privata alltså upplevelser kring vad det är, vad det har gjort med en och påverkat. Det blir så lätt att projicera.
Mm.
Och jag tänker att det handlar väldigt mycket alltså just så här, om det. Att, så här, alltså för det kan jag känna själv sen när det blir då typ så här, ah, men okej, ah, ta liksom en BDSM-scen eller så här, eller behöver inte ens vara i en spelfilm, en porrfilm, utan bara så här generellt att så här, för jag kan ifrågasätta mig själv flera gånger om när jag ja, men som jag har en kompis som pratar om hur hon gillar att bli dominerad och då har liksom jag i alla fall i inledningen typ av vår vänskapsrelation har jag typ ifrågasatt det mycket för att sen komma på att det är mina egna projiceringar av att så här, ah, men efter en av de gångerna jag blev våldtagen så började jag praktisera samma grej att så här, nu ska jag sätta mig i de här situationerna där jag blir exploaterad, där jag blir frivilligt situationstecken så här. Och då tänker jag att det är så för alla andra också. Vad skulle du säga, vad har du upptäckt hos dig själv när det kommer till dina egna föreställningar om liksom om det här genom att vara så nära?
Ja, nej men alltså jag, det är ju verkligen alltså i nu är ju typ till exempel BDSM är ju en någonting som är liksom en sexkultur. Som ju han, men som jag har verkligen själv också liksom, jag är inte en del av det communityt, men jag har verkligen själv praktiserat eller liksom testat och verkligen varit både så här dominant och undergiven. Det är ju liksom, kan vara otroligt så här terapeutiskt och finns någonting, jag tror att jag tänker så här att BDSM skulle man verkligen kunna hålla på med också på ett icke-sexuellt sätt. Jag tror att det har liksom, det är ett sätt som där man testar på och liksom man leker på ett sätt olika roller som har liksom fått platsen att ske inom sexualiteten, för att det är ett ställe där vi typ plötsligt får lov att bete oss här helt annorlunda eller göra saker som vi egentligen kanske skulle kunna gjort, fast jag tror att man skulle kunna faktiskt kunna hålla på med BDSM utan att det var ens sex, för att de känslorna som jag liksom har upplevt under BDSM har kunnat, liksom det är så här starka känslor som inte nödvändigtvis egentligen behöver vara sexuella. Och att det är samma sak, men det är lite som när man tittar på en skräckfilm, att det finns någonting med att så här gå in och utforska någonting som är så här läskigt i ett tryggt rum som är, kan vara jätteterapeutiskt. Barn håller ju på med sånt hela tiden, att de leker så här, nu ska jag vara en hund och du är min matte och du bestämmer över mig och nu ska jag bestämma över dig. Alltså, det är liksom en jätte liksom, tror jag bara positiv sak för människor att så här, testa på makt, alltså det är ett sätt att liksom hantera, liksom känna på makt och samma sak med liksom i porren, att jättemycket av porr är ju också, jag menar, det är ju ofta liksom, mycket av porren i alla fall är ju fiktion. Sen kan man ju liksom diskutera huruvida det är dokumentär eller fiktion. Det befinner sig i någon slags gränsland. Men och att liksom till exempel hålla på med jättestereotypa könsroller behöver inte heller vara någonting dåligt. Och att liksom och för mig har det också varit, jag tror att jag har liksom gått mycket längre efter att jag har varit i den världen, har jag liksom gått mycket längre liksom privat kring olika saker som också har varit så här skönt att känna att jag kan göra, och att det faktiskt inte är farligt när man inser att så här, det här är bara liksom, det är bara en lek. Så att jag tror att det, att man måste liksom ha med sig alltid att det är inget farligt eller dåligt i sig att experimentera med makt, att experimentera med så här stereotypa eller liksom leka med de här liksom könsrollerna som vi har, men det är väl, men det är väldigt viktigt att prata om det, eller det jag vill är ju att vi liksom ska så här, våga så här, plocka fram det ljuset och prata om det, för det sitter ju samtidigt ihop. Det är ju därför det också kanske är jag tror att som kvinna att liksom både liksom att gå in i och spela till exempel undergiven till liksom, eller spela en viss sån kvinnoroll, eller liksom leka med rollen av att vara en hora eller alla de här grejerna, är också ett sätt att liksom hantera, det är så här ett terapeutiskt sätt att liksom hantera patriarkatet och den våldtäktskultur vi lever i. Det är inte farligt att göra det när det är liksom, det är inte dåligt eller farligt att göra det, utan kanske för många kvinnor ett nödvändigt sätt att liksom, ja, en slags terapi.
Men, ja, men precis, där är ju kontexten avgörande, alltså tänker jag.
Jag tänker på en scen i filmen direkt som har med det här att göra lite, alltså att hon berättar för sina tjejkompisar och som också verkar i branschen, efter att ha gjort en ganska grov så här, scen där hon är undergiven och upphängd i rep och så vidare. Men jag upplevde henne som lite euforisk efter det. Och så säger hon till sina tjejkompisar att vet ni, jag tror jag har kommit på det, att jag är undergiven. Mm. Alltså vad ville du säga med den scenen, tänker du?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men den scenen står ju i kontrast till liksom en annan scen som kommer senare. Och det som är i den scenen, för den är ju liksom ett exempel på en positiv inspelning där det är en så här kvinnlig regissör och hon blir väldigt väl omhändertagen. Att det inte... jag menar att det blir så tydligt att det handlar om hur man gör det. Liksom hur... Och att när... när all den supporten hon får, att hon blir så sedd, att hon blir så liksom respekterad och väl omhändertagen, är ju också, det är ju det som skapar den liksom euforiska känslan som det kan vara liksom när det absolut inte är, det som man iscensätter är liksom 100% en fiktion, det är en lek, det är någonting som är på låtsas. Och man kan göra det för att man vet att man är trygg. Så att det är väl liksom för att också lite så här, den står i kontrast till en annan scen där det inte är på det sättet. Men jag tycker väl att det är liksom det är så himla komplext och liksom intressant på något sätt, det här att då det finns ju någon slags det är liksom jättekomplext att ha en kvinnlig sexualitet i den här världen, för att den liksom, den kvinnliga sexualiteten liksom, den kan ju inte vara någonting annat än ett resultat av det samhället vi har växt upp i, så att det är klart att våran sexualitet är extremt präglad av de här manliga fantasierna. Men det är någonting som är så himla spännande i det, när man liksom som kvinna, det visar ju alla de här, så här 50 Shades of Grey böckerna och det här liksom, att när kvinnor då som är liksom, att man börjar så här ta, vad ska man säga, man liksom gör sig själv till subjekt samtidigt som man är liksom, ska vara så här undergiven, liksom mannen ska vara så dominant, men han blir samtidigt också ett objekt som man liksom använder sig av för sin egen fantasi. Det är liksom, jag tycker att det är väldigt spännande, för att det vrider och liksom, det vänder lite på så här, det blir inte helt tydligt vad det är som är vad. Men sen såklart liksom, allting som hon, alla de inspelningarna som hon är med om i filmen är ju väldigt, det är ju fortfarande liksom porr som är gjord för en manlig publik, för att det är typ bara den typen av porr som finns på de stora sidorna. Alltså det finns kanske 1% max av den porren som finns ute på internet har en annan blick, men annars så är det ju, och det är ju för att det är män som betalar för porr. Det är män som liksom betalar för sex, det är män som betalar för strippor, det är män som betalar för porr.
Mm.
Därför görs all porr för män.
Och jag tänker på det här när vi pratar om liksom makt och olika strukturer inom den här branschen. Vad har du, när du gjort din research, liksom kommit fram till att, hur ser hierarkin ut? Vad är hög status? Vad är låg status? Eller kanske inte ens i de begreppen man använder, men vilka strukturer har blivit synliga? I vilken typ av sex till exempel? Eller
alltså det har personer? Ju verkligen, ja, men det har varit jättemycket så att det blir liksom som en machokultur typ, nästan, fast bland liksom att så här, typ du, ju mer du klarar, för de blir ju som liksom, man kan ju kalla dem också för så här sexuella, vad heter det, elit liksom gymnaster eller liksom elitidrottare, om man väljer att se på det på det sättet. Och där finns det också en status i så här, vem kan gå längst och liksom, uthärda, eller vad ska man säga, och där har liksom, man kan ju titta på det och tänka så här, att det bara är liksom, se det utifrån att så här, ett offerperspektiv, men jag liksom blev ju också så här, efter ett tag liksom, också börja se så här, gud vad imponerande det är att de klarar av så liksom hårda saker, alltså på det sättet som man kan bli imponerad av, eller som vi har mycket lättare att se typ om vi ser en krigsfilm eller vi ser en MMA-match typ, att vi kan se så här, män som håller på med fysiskt så här smärtsamma aktiviteter liksom, så tycker vi att de är tuffa liksom, för att de klarar det, och att samma sak med de här, med tjejerna i branschen liksom. Men det som har hänt som är verkligen väldigt, som jag tycker är väldigt positivt, är att den branschen har liksom förändrats de senaste åren, i och med framförallt med sociala medier och framförallt OnlyFans, som gör att så här, tjejerna nu äger sin egen, väldigt mycket av sitt eget content och gör inspelningar själva som de säljer direkt, och då bestämmer de liksom sina arbetsvillkor, de bestämmer vilka de vill jobba med, så att det har flyttat liksom om positionerna, de är inte alls längre beroende på samma sätt av så här, manliga agenter, manliga regissörer, manliga producenter, och så att det då är liksom totalt, de kanske spelar in hemma hos sig själva liksom, är jättetotalt trygga, och börjat samarbeta mycket mer tjejerna emellan, att de liksom, man märker det när de, ju mer makt de får desto mer börjar de lyfta varandra och liksom hela tiden gör så här reklam för andra tjejer i sina kanaler istället för som liksom, när jag kom dit så var det väldigt mycket att männen pratade om att så här, alla tjejer bara tävlar med varann och så här liksom. Men det är egentligen en manlig föreställning. I realiteten är det att ju mer makt kvinnorna får, desto mer generös, alltså desto mer börjar de samarbeta. Och sen har typ MeToo också hänt i porrbranschen, även om de inte går ut med det offentligt. För att där finns det en sån mekanism som är att eftersom människorna i branschen stigmatiseras så mycket, så finns det som en hederskodex att man inte offentligt pratar skit om branschen.
Mm.
För att de inte har råd. De måste typ hålla varandra om ryggen för att de är så utsatta. Så att därför går de inte ut offentligt och kritiserar typ, och hänger inte ut män. Eller liksom, men det sker internt jättemycket. Så det är jättemånga som liksom, senaste åren liksom blir så cancelade och faller en efter en.
Mm.
Så att det finns en väldigt, liksom, väldigt, väldigt positiv utveckling faktiskt.
Men alltså, du började som en sur feminist för 20 år sedan. Var är du nu?
Nej, men alltså, ja, det pendlar väldigt mycket. Jag tror att jag alltid, jag har liksom en tendens att liksom gå lite åt andra hållet. Liksom, jag tycker att, och jag tror att det har varit så här, ja, men dels, jag typ kom till någon fas för några år sedan liksom, på, av att göra den här filmen där jag typ insåg att jag så här, inte längre kan, alltså att mitt så här, tidigare manshat liksom, har försvunnit, att jag inte längre känner att jag hatar män, utan att jag mycket mer förstår liksom jag menar, att jag inte liksom blamar, alltså
nu har vi ambulansen. Det är feministakuten som kommer och hämtar dig.
Nej men så det var liksom en ganska så här, det var en del i det, men jag tror för att det har varit så här med MeToo att det har blivit liksom att feminism har blivit mainstream och så många av de här sakerna som jag har kämpat för hela mitt liv liksom nu plötsligt bara håller alla med om det.
Mm.
Då är det, jag tror att då blir jag sån att då går jag liksom, då hittar jag något annat som alltså man liksom man jag, för att jag någonstans vill hela tiden utmana någonting, så att nu är jag lite så här, håller på mer och typ liksom ifrågasätter feminismen ganska mycket liksom, men jag gör ju det från en position såklart att det alltid är, alltså det är klart att jag alltid liksom i grunden är det min kamp och kommer alltid vara, men att jag känner verkligen att det finns liksom väldigt mycket som feminismen behöver ta itu med. Och det blir också för att det ska vara stimulerande. Liksom, att man vill hitta, liksom, bana ny mark eller liksom, ge sig ut på något nytt område där man inte redan vet alla, känner att man så här, vet svaren, utan där det känns liksom, spännande.
Mm.
Så att jag brukar så här, skämta om att jag är team incel. Det är så grovt skämt, men jag liksom jag tycker verkligen att jag fattar, alltså efter att ha varit på de här porrmässorna och liksom sett hur de här männen, alltså så många män som liksom är liksom står i en relation till de här porrtjejerna där de liksom, alltså de beundrar dem och det är sån längtan. Alltså det här att vi inte kan, alltså som tjej tror jag att man kan inte förstå vad det är att som man inte ha, för vi har liksom fått, jag har liksom, mitt liv har gått ut så mycket på att jag ska skydda min kropp från intimitet. Men att leva sitt liv och inte ha tillgång till intimitet på något sätt och inte få det, alltså det är liksom, det är så fruktansvärt. Och det är så mycket som vi kvinnor liksom, för att den feministiska kampen har handlat mycket om att synliggöra vad vi inte har fått. Det som männen har haft som vi inte har haft. Och nu vill vi ta det och vi vill liksom att vi ska få det. Men det som vi inte liksom, tycker jag är liksom, titta på är allt det som vi faktiskt har haft. Allt det som vi har och som så många män inte har. Som är, liksom är just det här med intimitet, vänskap, närhet, att få vara vacker. Alla de här liksom värdena som för oss är så självklara, men som liksom så många män liksom absolut inte har tillgång till. Och att jag förstår det liksom raseriet som kan väckas när man är en av de här förlorarna, för att hela liksom systemet av att det är då liksom att tjejer fortfarande vill ha så alfa killar, liksom, det är ju en generalisering såklart, liksom, det är jättemånga tjejer som inte liksom dras till det, men det finns ju fortfarande det, att ja, men om man tittar på det här liksom, och det är det som de själva också pratar om, att det finns i hela det liksom machokulturen, så är det ju liksom en det är ju en liksom liten del av, eller det är en liten liksom, det är väldigt många män som är liksom som är förlorare även inom manligheten, och när då feminismen liksom inte kan synliggöra dem utan bara ska prata om hur synd det är om tjejerna, där de själva känner att de liksom befinner sig hierarkiskt långt under tjejerna, så förstår jag att det blir en liksom en ilska. Sen är de ju liksom de är ju såklart det är inte så bra att vara så här.
Alltså det hatar det, men nej, alltså det handlar väl om att de är ju också offer för patriarkatet, såklart, men att de kanske inte inser det riktigt själva. Eller så gör de det, men problemet är väl hur man hanterar den känslan av förtryck. Alltså problemet blir ju när de då gör rejäla terrordåd, eller riktar sitt hat så att det blir skadar andra människor, eller spär på patriarkatet rent ut.
Ja, såklart. Sen är ju det en väldigt, väldigt liten andel liksom, men jag tänker att det är väl det här som att man hela tiden återkommer till, ska man prata om intersektionalitet, men alltså om man så här ska se alla nyanser, där jag kan ju helt klart tydligt säga att det är klart att jag står över jättemånga män i det här landet på olika sätt utifrån vilket perspektiv vi ser det, vilken kontext vi är. Har vi sex kanske jag inte, alltså skulle jag kunna hamna i ett underläge i att där får patriarkatet äga mig. Men att så här, om man ser utifrån så här, okej, min arbetsposition kanske, eller så här, det finns ju så många olika delar, och i så långt har inte vi kommit i den feministiska diskussionen där kvinnor, det är ju den här längtan och den här kanske behaget av att också vara offer som finns, tänker jag, att många tjejer gillar det.
Det finns ju
många,
en otrolig,
men vissa, det finns ju en grupp tjejer.
Ja, men det är också alltså det som när kvinnor nu, alltså den tillhörigheten som det innebär när man går samman och är liksom underdogs.
Ja.
Det är ju en otrolig, alltså den lyckan jag har känt när jag har liksom varit på så här demonstrationer, och man bara, vi liksom, att vi får tillhöra liksom, nu är det så här, det är så viktigt för människor att få tillhöra en grupp och få veta liksom, men som kvinnor nu globalt så är det som att vi är så här systerskapet över hela jorden, alltså den liksom styrkan och identiteten och tillhörigheten, att vi vet och vi har våra medsystrar liksom, där är det ju liksom, det är ju också en enorm liksom lycka i det, och som jag tror att vara man idag liksom, det är inte så liksom, vad ska man identifiera sig med som någonting positivt, och också det här med liksom, för man, absolut man kan prata om klass, eller liksom, det är ju så super liksom, relevant kring den diskussionen, eller liksom det intersektionella, men även om man bara fortsätter prata om kön, så finns det fortfarande någon så här, alltså om man till exempel, om man pratar om så här BDSM-grejen och tar det som ett exempel, så är det ju det är ju liksom de flesta, alltså det här att vara den dominanta eller vara den aggressiva eller vad det nu är som är mannens lott, det är inte nödvändigtvis att det är ett bättre liv. Alltså om man tittar liksom historiskt på hur liksom fruktansvärt liksom, vilket utsatt läge det är för att vara den som måste hålla på med våld på ett sätt som kvinnor har sluppit. Alltså, sen får ju kvinnan då kanske lida av att bli liksom påpucklad av mannen som kommer hem och liksom hanterar de känslorna i hemmet eller vad det nu, men är ändå liksom så mycket män, alltså om man tittar typ i djurriket, om man ska göra en sån härlig jämföra människor och djur, så är det liksom hanarna i jättemånga arter drar ju verkligen nitlotten i livet, för att de är liksom bara avelsdjur på ett sätt som ska liksom bara bygga så här, de ska bara så här slåss med varann och håller på med liksom jättemycket så här, rivalitet för att bli vald av en hona, där de liksom flesta blir typ, de som inte blir alfa eller de som inte blir den starka, de liksom går under och blir liksom, deras liv är bara kantat av våld, och de är bara liksom, ska hålla på med det här våldet för att bli vald, för att de ska liksom vad säger man, avla starka, stark avkomma liksom. Och det alltså vad kvinnor också har sluppit liksom, för att vi får, för att vi inte är det dominanta könet. Alltså det är ju liksom det går ju verkligen ut över oss båda, eller så här, toxic masculinity drabbar ju verkligen män, och på ett sätt så är det som att den delen av mänskligheten, eller liksom av mänskligt beteende, får kvinnor slippa jättemycket för att det har behövt delas upp liksom, av olika anledningar. Och det suger ju att vi då har fått bli liksom det förtryckta könet, för att vi inte är dominanta på det sättet som män. Men jag är inte säker på att jag hellre hade velat födas till man. Liksom. Det är inte säkert att de har det bättre, trots att de kanske... Alltså det är ju olika beroende på liksom vilken del av världen. Och så här. I vissa delar är ju kvinnoförtrycket så grovt, så att det är, liksom, det är ganska tveklöst så att det är jävligt mycket sämre att födas till kvinna. Men det är inte säkert att det är det i alla liksom patriarkala sammanhang.
Men man kan ju tycka att eftersom männen har det här våldskapitalet, så är det också de som har makten att förändra det.
Mm.
Tänker jag. Och att det är ju ändå vi kvinnor som faller ofta offer för det. Det är vi som blir slagna. Mm. Liksom. Så därför är det svårt som kvinna att förändra det. Jag tycker liksom att bollen ligger hos männen, att om de nu också faller offer för detta och att det är jobbigt, då är det ju upp till dem att liksom förändra inifrån.
Men vad händer då när kvinnor får makt? Alltså jag menar, om man liksom ska ta den här, om vi bara tittar på så här, feminismens utveckling i Sverige. Sen kanske inte det är reell makt i form av att vi, jag vet inte, äger eller att vi har ett våldskapital. Men jag menar just, alltså om man ser utifrån det här perspektivet du belyser, Ninja, så här, om att män får det sämre och sämre på många olika sätt. Att så här, det kanske också går emot feminismens grundpelare lite, att, då, att som kvinna erkänna att man har ett maktövertag i vissa sammanhang.
Mm. Jag tror att det är också för att jag tror att vi har en, liksom alla har liksom lätt att se kvinnor som offer, men både män och kvinnor. Men både män och kvinnor har också svårt att se män som offer. Och därför finns de sakerna där männen liksom, Det är ju typ incelmännen som för den kampen. Mm. Och det är det som blir så himla skevt. Och det är därför jag tror att, liksom, att vi har bara att tjäna på att liksom förstå vad det är de, varifrån de kommer. Vad är, alltså att liksom, om vi kan ta dem, det, alltså jag menar, de blir ju som så här galna terrorister. Och det är klart att liksom de är galna. Men det är ju samma sak som typ, som med terrorism, att det alltid, det kommer, liksom om man tittar så här, varför uppstår det, så kommer det ju någonstans ifrån som verkligen är viktigt att ta på allvar. Och jag tror att om vi kan också se våra egna privilegier mer i relation till liksom, så tror jag att det, alltså att det verkligen bara gynnar oss, och också för att män vill inte heller se sig själva som offer, för det passar inte in. Det är liksom, det är det som blir problemet med de här könsrollerna, att vi, det är därför som feminismen på ett sätt så här funkar så bra, för att den också passar in i idén om att det är synd om tjejer liksom. Och därför när det, och de grejerna när det är synd om liksom att varför, ja, jag tror att vi liksom behöver förstå, och då menar inte jag liksom att det är synd om killar för att de ska så här, anpassa sig och ge ifrån sig liksom makt, alltså det är inte utan snarare se de privilegier som det innebär att liksom få liksom,
ja, men att se, om jag, alltså, jag kan ju dra en parallell till flatvärlden, alltså där finns ju också diskussioner där man jämför förtryck, alltså
grupper emellan inom queerkulturen. Men om vi bara tar lesbiska till exempel, så har det ju länge funnits en butch 5 diskussion, om man ens ska kalla det för diskussion, men vem har det värst liksom? Att det blir som en tävling. Men vi lever ju alla under samma förtryck. Och på något sätt har jag ofta känt att det inte är progressivt att vi sitter och jämför. Vi upplever kanske olika sorters förtryck. En har ett feminint uttryck och en ett maskulint. Och det är ett patriarkalt förtryck oavsett.
Ja, och så här, vad är det man vill komma fram till? Vad är målet? Vad ska man
jag vet inte, vem ska hjälpa vem tävlingen? Mest? Liksom? Vi ska ju hjälpa varandra.
Ja, och grejen det. Tänker jag på så här, mycket av det som vi pratar om nu. Så här, handlar ju också om så här, men män ser ju inte sig själva som grupp. De ser sig själva som individer. De ser inte som kvinna kan man känna att så här, okay, men jag är en del av kvinnosläktet, alltså så här, systerskapet, men män inte ser på sig själva som grupp, och jag vet inte, kommer det, och i så fall hur förändras, undrar man ju.
Men jag tror liksom så här, för mig är typ lösningen, alltså det är jättebasic, det är så himla mycket 90-tals, men liksom jag tycker att det är så här könsrollerna som är problemet. Alltså när könsrollerna blir så pass knutna till liksom ett fysiskt kön, sen så kan man så här leka med attribut och man kan gå in och ut och liksom det är en maskerad och bla bla bla, men när det blir så knutet till liksom den fysiska kroppen, av att liksom hur vi tolkar kvinno- och manskroppen så olika. För mig är det typ jättemycket av så här roten. Jag tror ju på, ja, liksom, jag vet inte, vad tänker ni om det?
Mm. Jag tänker på en tidig film som du gjorde, där du totalt vände
ja,
på perspektiven.
Ja, den är så bra. Vad är den heter?
Girls and Boys.
Girls and Boys, just
där, ja, hur ska man enkelt förklara det? Kvinnorna spelade killar och killar spelade kvinnor.
Ja, men det var omvända världen så mycket. Ja. Det var ju bara så här, samma, alltså det var ju bara patriarkatet fast de bytte roller. Liksom. Det var ju...
Att kvinnor betedde sig som män. Klassiskt sett.
Ja, och där så visade du väl rätt tydligt att vi alla är offer för det.
Ja.
Oavsett på något sätt.
Och för att besvara din fråga lite kring så här, hur man... hur formulerar du frågan?
Jag tänker att det är
lösningen.
Att det handlar liksom jag anser att typ liksom patriarkatet har manifesterat sig jättemycket i de här könsrollerna som vi har, och att det är ett uppluckrande av de rollerna när de är knutna till liksom den fysiska kroppen, som är att det är liksom rätt väg fram.
Och då tänker jag att man behöver, alltså, för det kan jag sakna lite i liksom den här diskussionen, för man pratar ju ofta om att så, hur män ska bli då embracea med de här sidorna som kvinnor traditionellt liksom kopplas upp med, alltså så här, bara visa känslor, bli mer si och så, sätta ord på det och liksom medan då måste man ge dem lika mycket utrymme och rättighet att vara då klassiskt snubbiga, alltså på ett sätt också, och då menar jag inte jag snubbiga som i att bete sig som en röv, utan jag menar bara att om man har en man kommer ju bli dömd av till exempel skulle man säga en grupp feminister då, om han har ett kort stubin, eller så här, att få också vara i sin, ska man säga.
Men du menar att man inte ska säga att liksom det traditionellt då manliga är dåligt, menar du det?
Alltså för på samma sätt som att lösningen inte är att kvinnor ska bli som män, så är ju inte lösningen att män ska bli mycket mer som kvinnor heller, utan att alla ska få utvecklas som individer inom med eller utan sin könsroll. Och att att vara då en man som tar för sig, som pratar högt, som tar in ett rum, ska inte heller vara fel. Det handlar inte heller om att alla män då ska bli...
Jag tycker det bara är så intressant att om man bara jämför för liksom 6-7 år sedan, så pratade alla precis tvärtom. Alltså just med att det vi pratar om också här, hur feminismen går i sjok. Alltså just att jag förstår vad du menar, Emily.
Ja, men att liksom att någon gör det, för jag känner alltså bara att,
att säga så här, men det är klart att en man ska få ta plats. Det är liksom jag förstår vad du menar, samtidigt som det finns en problematik i det också på något sätt.
Jag säger alltså, det här för att också för det här, i den här kontexten, vilket som lyssnar på den här.
Jag tänker att det är så här, feminismen är i 20-årssjuk på något sätt. Alltså vi pratar om 90-talsfeminismen nu, men nu är vi nästan tillbaka där, eller vi har varit tillbaka där.
Jag
var är vi nu?
Jag saknar liksom? Den. Jag väntar på att den ska komma igen, den här liksom uppluckrandet av, alltså det som jag minns om det var på 90-talet när jag var så här radikalfeminist, då var det ju liksom att man skulle avsäga sig allt som var femininitet, och man skulle vara så här, det var ju så här liksom, det var ju jättetabu med liksom smink och att försöka vara snygg och så. Och sen kom liksom queerfeminismen, och liksom det var så skönt när man inte behövde hålla på med den så här dubbla grejen att man, men det tycker jag, vi har hållit på med det så himla länge nu, att det ska vara så här okej för en tjej att vilja vara sexy och vilja vara snygg, och det är liksom så här Sara Larsson-feminismen. Jag tänker att vi måste också börja, eller liksom jag hoppas att nästa steg ska handla om att liksom okej, vi ska inte hålla på och skamma den som vill vara vacker, men vi måste också se att det är ett, det är väldigt stereotypt att det ska vara, att liksom vi lägger så otroligt mycket liksom tid och energi på att vara vackra, och att vi fortfarande ser liksom kvinnan som det vackra könet, att vi liksom fortfarande, för där är vi ju kvar vid att vi bara ska fortsätta vara objekten. Om vi nu liksom bland heterosexuella kvinnor, så måste nästa steg vara att vi måste börja objektifiera männen, vi måste börja se att de är vackra, vi måste börja liksom hitta hur vi ska kunna vara kvinnor och vara handlingskraftiga och ta för oss och vara aktiva och inte liksom bara vara liksom för det är som att vi vill fortsätta, vi vill liksom vara Beyoncé, men sen vill vi också vara VD. Det är liksom och så här, absolut liksom, men det är jättekul att vara snygg, alltså, och det är liksom, det är jätteviktigt att man ska få embracea det, men vi måste också komma vidare, för att männen måste också få lov att vara snygga. Vi måste liksom börja se, för de ska också få vara vackra och få känna hur det är att vara objekt. Och vi måste också börja känna hur det är att vara den som tittar och den som vill ha, den som begär, den som åtrår, den som vill göra någonting med manskroppen. Nu pratar jag liksom superhetero, för att det är det som är liksom, könsrollerna bygger ju fortfarande på den heterosexuella matrisen. Men att det är liksom ja, men jag tror att det verkligen är, så jag liksom saknar det lite, att liksom bryta sig loss från skönheten som kvinna.
Ja, för den är ju, det har man ju verkligen sett, alltså så här, i med, om man tänker typ så här, uppsvinget av så här, kroppsaktivism till exempel. Där har ju inte den diskussionen har ju uppstått, att man har ifrågasatt vissa delar av liksom hur alltså valet att så här, hur man porträtterar en kropp. Men än så länge känns det inte som att den har kommit.
Nej, men det
vidare
som,
hela.
Nej, för att det är fortfarande så här att man ska säga så här att den här kroppen får också vara vacker. Och jag tycker att alla de här sakerna är jätteviktigt. Det är fortfarande jätteviktigt. Alltså det är klart att vi fortfarande lever med den dubbla bestraffningen att vi blir kallade ytliga när vi bryr oss om vårt utseende. Och liksom, jag tycker inte att det är oviktigt. Och jag tycker inte att det är oviktigt att säga att liksom alla kroppar, vi ska få kalla dem vackra och de ska få lov att känna sig vackra. Men det är också så här, jag önskar också att man kan säga så här, skitsamma om den här kroppen är vacker. Den är liksom, funktionen av kroppen är inte att den ska vara vacker. Att liksom, vi är så, där tycker jag inte riktigt att det har hänt så mycket tyvärr. Alltså där går det nästan åt motsatt håll. Eller liksom jag tycker bara att den här,
att feminismen fastnar så mycket i utseende.
Ja, liksom.
Ja, för sen blir man en influencer så tjänar man pengar på det kvinnliga utseendet.
Ja, och då är det feminism också.
Ja, det har ju
i vissa kretsar.
I vissa kretsar kämpas det för detta. Och det kan man ju vara. Men är det så viktigt då? Att allt ska vara feministiskt? Ja, ah, bla bla bla. Man kan ta vidare.
Alltså gud, men det här är så intressant. Vi har ju pratat nu i nästan en och en halv timme. Men alltså jag har en så jävla konstig fråga till dig, Nina.
Kör.
Som också känns himla apart från det vi har pratat om nu så himla länge. Fast kanske också ändå inte. Jag testar och kör. För förra veckan så hade vi två gäster som gör en podcast där de läser sex noveller ur gamla porrtidningar. Porrtidningar från 60-talet fram till 90 ungefär. Och där hade de en analys att det var först på slutet av 80 och sen så in i 90-talet som det beskrivs i den här novellen att man ska, att det ska sprutas utanför, överallt utom just inuti kvinnan.
Mm.
Det var ändå någonting som vi diskuterade. Varför är det så? Alltså för att på liksom 60-70-talet då var det sperman skulle komma inuti, och nu ställer jag den här frågan som ur ett maktperspektiv. Kan det ha med makt att göra? På något? Vad har du för analys på det?
Det här med varför man ska komma utanpå.
Ja, varför det kom sen? Liksom.
Alltså jag vet faktiskt inte. Jag har ingen bra svar. Jag har ingen bra analys. Jag tror att det är en grej som bara är så här väldigt funktionell. Att det ska vara så visuellt. Liksom. Att det är mycket mer visuellt när den kommer utanpå. Och sen det här med ansiktet. Liksom. Att komma i ansiktet som är en väldigt vanlig grej. Det är också en så här kombination av liksom att man får se allting samtidigt. Man får se både kuken och ansiktet och liksom sperman. Och att det blir så här, det är både intimt, det är också förnedrande. Det är också liksom att den totala, alltså för mycket av, alltså man kan ju se mycket av porren som att det bara är så här förnedra kvinnor. Man kan ha de glasögonen och titta på det. Men man kan också titta på det väldigt mycket som att det är mannen som söker en bekräftelse av att liksom, så är det ju väldigt många inom porren som ser på det. Att det är så här, männen är bara, allt de vill är bara att bli godkända av kvinnan, och man är typ rädd, liksom, kvinnan är den som väljer, och att det då blir så här det ultimata liksom erkännandet, att liksom kvinnan vill så himla gärna ha dig och din säd eller vad det nu är, så att hon liksom bara vill ha det i sitt face. Alltså att det finns många, ja, men jag har ingen jätte...
Nej. Jag tyckte ändå det var intressant att det var en skillnad tidsmässigt. Alltså, då undrar man, är det någonting som har hänt rent politiskt också? Alltså att,
jag är jättedålig på det faktiskt. Och jag kan väldigt lite så här historiskt. Jag har liksom bara fokuserat på det som har varit nu. Eller det som jag har upplevt. Men jag tror absolut att det finns... alltså att det är jättetydligt så att porren är liksom en konsekvens av sin samtid.
Mm. Men pleasure går alltså att se på bio just nu, och jag rekommenderar den varmt. Tack så hemskt mycket, Ninja, för
tack
att du kom
hit.
Mm.
Hej då.
1-800-flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.